Att ha en IP-strategi som stöttar både nuvarande och framtida affärsmål ger enorma konkurrensfördelar. Men hur implementerar ni en sån strategi i den dagliga verksamheten? Och vilka utmaningar kan ni då stöta på? Och vilka situationer kan er IP-strategi verkligen få betydelse i praktiken? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Anna-Maria Lagerqvist Gam och är jurist och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirman Winge. Och med mig här idag har jag min kollega Alexander Lindeberg som är advokat och också specialist inom immaterialrätt och arbetar på vårt Göteborgskontor. Hej Alexander!
Ja men hej Mia!
Kul att du ville komma hit idag!
Väldigt trevligt att få komma tillbaka.
Ja, alltså Alexander, i vårt förra avsnitt så pratade du och jag om varför det är så viktigt att ha en IP-strategi som då stöttar både nuvarande och framtida affären. Och vi gick också igenom centrala delar av en sån IP-strategi. Men idag tänker jag att vi ska ta det här till nästa steg och då diskutera hur IP-strategin blir en del av den dagliga verksamheten. Hur man implementerar den helt enkelt i sin verksamhet. Vi vill ju verkligen undvika att det blir en pappersprodukt som ligger och samlar damm. Så att vi tänkte dela med oss av lite tips på vad ni kan göra för att få det här att funka i praktiken.
Men Mia, jag tycker du är på hugget. Ska du börja och dela något första som vi tycker att man ska tänka på?
Ja, ett första tips till er, det är ju att strategiska beslut som är kopplade till IP ska inte tas av företagets IP-avdelning ensamt. Jag menar, ska man ha en chans att säkerställa att IP-strategin verkligen ligger i linje med affären, så ska de här mer affärsstrategiska besluten som är kopplade till IP:n tas av ett forum där fler delar av organisationen är delaktiga och finns representerade. Ett tvärfunktionellt forum helt enkelt.
Och vilka delar och roller du tänker på exempelvis då som man skulle kunna ta med?
Det beror ju lite på vad man har för typ av organisation och verksamhet. Men typiskt sett kan man tänka sig juristavdelningen behöver ju vara involverade för att kunna bedöma liksom risker och så vidare. Marknadsavdelningen känns ju rätt så given i de här frågorna. Och har man en forskning- och utvecklingsavdelning så bör ju de självklart vara representerade här också. Men jag tycker även att man kan tänka sig att delar av ledningen kan vara representerade i ett sånt här forum.
Precis, det är viktigt med de här olika infallsvinklarna helt enkelt för att vi ska få kopplingen mellan IP-strategin och de här forumen och också den övergripande affärsstrategin helt enkelt.
Ja, men det kan ju bli så fel beslut annars.
Ja, men verkligen. Och ett sånt tydligt exempel som man kan stöta på som vi tänker på, det är ju ja, men om IP-avdelningen själva då, exempelvis, ja, men vi har en ny uppfinning eller vi ska registrera ett varumärke, ska bestämma, ja, men i vilka länder ska vi ta och registrera detta då? Vi kanske går på de som vi har haft tidigare, eller ja, det är de här marknaderna som vi brukar sälja våra produkter på. Men att det sedan är så att ja, men då kanske vi har ett större affärsstrategiskt beslut som säger, nej, men nu ska vi gå in i den här marknaden med den här produkten. Eller marknadsavdelningen har sagt, ja, men det här funkade inte i det fallet och vi ska satsa si och så på det här sättet. Då ser man ju att ja, men, ni kan inte agera självständigt här utan vi måste blanda in och se den större bilden när vi gör de här typen av ageranden.
Mm. Man skulle ju också kunna tänka sig att det kan komma in en uppfinning som man kanske så här, rent i teorin och på pappret bedömer vara lite halvintressant. Mm. Men får man input ifrån ledningen så kanske man plötsligt får reda på att det har tagits ett styrelsebeslut som innebär att bolagets verksamhet ska ändra inriktning om 3 år. Och då kanske den här uppfinningen och potentiellt nya teknologin blir helt affärskritisk framåt. Och då är det ju, utan den inputen så hade man ju tagit ett fel beslut helt enkelt i det läget.
Det här tvärfunktionella forumet då ska, hur är det liksom rollfördelningen däremellan? Behöver alla vara insatta i detalj eller hur tänker du där?
Men det hade ju inte alls fungerat i praktiken. Jag menar, man kan ju inte kräva att hela organisationen plötsligt ska bli IP-proffs och liksom lägga all sin tid på. Det hade varit kul, ja. men det är inte det som är syftet. Vi vill ju liksom inte kräva att hela organisationen plötsligt ska vara involverad i alla detaljer som rör IP. Det är inte alls det som avses. Utan tanken är ju att IP-avdelningen ska ha ett huvudansvar naturligtvis. Så att de ska sammanställa all information och göra en utvärdering av alla nya uppfinningar. Och förbereda allt underlag för det här mötet då i forumet. Och kanske till och med komma så långt så att man kommer med ett förslag på en åtgärd och ett beslut. Men själva beslutet ska tas i det här tvärfunktionella forumet. Jag tänker mig att det är lite som ett styrelsearbete där ni har en stående mötestid regelbundet, en väl förberedd och kommunicerad agenda och ett bra underlag för att man på ett effektivt sätt ska kunna fatta beslut.
Ja, och då kan man ju tänka sig, ja, men de frågorna så som typiskt kan komma upp där, då är det ju exempelvis om vi utgår från en uppfinning. Ja, men vad är det för problem den här uppfinningen löser för oss? Är den här uppfinningen en bättre lösning än den vi har idag? Och på vilket sätt kan vi föra in den här i våra produkter? Går den att designa runt och så vidare? Det vill säga, ja, men vi tittar lite runt om och gör den här bedömningen. Ja, men utifrån det underlaget som IP-gruppen har tagit fram då, men gemensamt i det här tvärfunktionella forumet.
Mm. Jag menar, hur kan den addera värde till företagets affär helt enkelt?
Mm.
Och gör den inte det, ja, då kanske det inte är någonting man ska satsa på helt enkelt.
Nej, verkligen inte.
Nej. Men sen är det ju också viktigt att mäta och dokumentera vad man gör i det här tvärfunktionella forumet. Men man skulle kunna tänka sig att man mäter hur många frågor som faktiskt tas beslut om där, hur många som deltar. Jag menar, man skulle även kunna tänka sig att man tittar på vilka uppfinningar som går vidare från respektive teknikområde för att se liksom vilka som är mest framgångsrika där. Man skulle kunna mäta tiden från det att man får ny som en uppfinning tills dess att man faktiskt har tagit beslut om att gå vidare. Mm. Och jag menar, genom att samla in den här typen av statistik så är det i alla fall av min erfarenhet mycket lättare att kommunicera med ledning och styrelse och liksom skänka en tyngd till ett sånt här forum. Det är ju det här klassiska. If you can't measure it, you cannot manage it.
Ja, men vad bra. Tvärfunktionellt forum låter ju, ja, det är ju verkligen något vi rekommenderar helt enkelt.
Mm.
Använda sig av för att få de här olika infallsvinklarna. Men, ja, men vad kan vi tänka oss ytterligare då? Vad finns det mer för tips som man kan använda sig av just för att göra IP-strategin? Få den att fungera i praktiken?
Ja, men en ganska enkel sak det är att man ska försöka jobba med olika former av mallavtal. Till exempel vid olika former av samarbeten eller vid licensiering och liknande. Jag menar, tar man fram bra mallar då för avtalstyper som man använder i verksamheten relativt ofta, så har man ju chans att föra in en IP-reglering i de här avtalen som man vet ligger i linje med IP-strategin. Och det innebär ju att delar av organisationen som till exempel inköp som sluter en rad avtal väldigt, väldigt frekvent, att man då som IP-funktion kan förlita sig på att det finns tillräckliga skrivning där som skyddar vår IP och som säkerställer att de samarbeten som ingås ligger i linje med vår strategi helt enkelt. Så att man har ju på sätt och vis kontroll över IP-frågan även då i de här leden när man inte är delaktig själv.
Ett annat tips som jag tänker på, det är ju återigen det här att utbilda organisationen i IP-frågor och IP-strategin. För att, som Mia sa innan, alla ska inte vara insatta i detalj, men man måste förstå på ett övergripande plan vad den innebär och vad den har för påverkan på affärsstrategin. Och det är ju också viktigt att kunna fånga upp kommentarer och tankar från hela organisationen, de som jobbar närmast verksamheten och närmast de här produkterna som vi använder oss av och säljer. Jag menar, det finns ju kloka människor genom hela organisationen. IP-gruppen sitter ju inte på alla svar, utan man behöver de här olika inputen överallt ifrån.
Ja, det är ju också faktiskt så att jag menar, det man förstår och har kunskap om, de frågorna blir man ju ofta lite mer engagerad i och det skapar också en motivation i verksamheten att man vill säkerställa att viktig teknik och det som är vårt förblir vårt. Alltså man höjer medvetenheten och kunskapen generellt och även motivationen känner jag och engagemanget för IP-frågan generellt.
Men hur gör vi detta på ett effektivt sätt då? alltså jag menar, utan för att det ska bli för resurs- och tidskrävande för varje person, hur kan vi tänka oss att organisationen hjälper den enskilda med detta?
Ja, alltså jag tänker mig att man får ju försöka hitta liksom forum och sätt som funkar i er verksamhet. Men ett sätt kan vara att man slår ihop det, som man tar stora grupper i ett svep. Man kan ha så här town halls där man bjuder in hela verksamheten och gör någon form av happening kring det någon gång om året. Man kan göra en superkort sån här one pager, alltså information som man lägger på intranätet. Eller så kan man ha punktinsatser mot olika avdelningar där man tänker att den här frågan är extra viktig att fånga upp då.
Ett ganska enkelt tips, men som också kan, och som låter lite simpelt, är ju att jobba med någon typ av belöningssystem också. Alltså de som engagerar sig.
Ja.
Att man kan, så här, kom hit, vi bjuder på pizza. Den som ställer mest frågor, den får en t-shirt. Ja, det låter ju väldigt banalt, men det kan faktiskt funka väldigt bra, för att man känner att ja, men jag får vara med, jag får käka lite gött och kanske till och med kan vinna den här t-shirten.
Mm. Och jag menar, alltså, man vill ju inte att det ska kännas som att åh nej, här kommer ytterligare en utbildning. För det vet vi kommer aldrig att flyga i praktiken. Utan det gäller att ta ett annat grepp om den här frågan.
Jag har inte sagt att det måste vara pizza och t-shirt. Men att alltså, man hittar något i sin organisation där man kan få någon typ av ja, men hitta engagemanget också. Så här, ja, men kom hit så blir det här. Alltså, vi har något kul tillsammans.
Mm. Ytterligare en sak som då är viktig för att säkerställa då att man verkligen implementerar strategin i praktiken, det är ju att se till att den följs när man har olika former av samarbeten med externa parter. Mm. Och jag tänker att jag menar, speciellt teknikutvecklingssamarbeten blir ju allt vanligare för de flesta bolag. Men nya lösningar som en effekt av digitaliseringen som vi lever i då, det kräver ju en teknikmix som väldigt sällan ett företag har ensamt. Och som skulle ta alldeles för lång tid och vara alldeles för resurskrävande att utveckla internt.
Så är det ju. Och det ser vi ju i allt fler branscher. Om vi bara tittar på något som ligger nära oss till hand här i Göteborg, bilbranschen. Ja, där börjar man liksom med en bil, det är ett fordon, det är teknik som finns där i. Men nu är det något helt annat när det ska vara uppkopplat. Man har en hel liksom mjukvarudel som inte har funnits tidigare. Och hur ska man kunna komma upp och bygga det till sin kärnverksamhet så fort som det har krävts i den här utvecklingen?
Nej, man går ju från att vara hårdvaruproducenter till att vara mjukvaruutvecklare över en natt i princip. Och man kanske inte besitter all den kunskapen eller kanske inte ens har resurserna för att klara av en sån utveckling helt enkelt. Och jag menar, då gäller det ju att man hittar någon att samarbeta med.
Mm.
Och jag menar, då kan man ju tänka sig att man samarbetar med en mjukvaruutvecklare till exempel, eller en sensorutvecklare eller liknande, och hur man då hanterar sin IP i, och jag menar, även den IP man går in i samarbetet, men även den IP som skapas under samarbetet kan ju bli helt avgörande för den framtida affären. Och också i förhållande till vilka risker man utsätter sig för.
Ja, men precis, vi vill ju inte riskera att vi förlorar den här tekniken som vi tar fram framöver. Bara för att det sker tillsammans med en annan part. Utan att vi måste säkerställa att vi hittar en lösning där vi kan ta vara på detta.
Precis. Alltså jag menar, man vill ju säkerställa att man får ut det värdet som man eftersträvar med samarbetet och att man är fri att agera så att säga med den IP:n som skapas helt enkelt. Men många gånger så ser man ju verkligen exempel på att den här typen av samarbeten påbörjas utan att man har reglerat de här frågorna tillräckligt tydligt, och det blir ofta väldigt problematiskt i efterhand.
Ja, och nu tänker ni, nu sitter två jurister här och vurmar för att det ska regleras i förhand. Men här tycker vi att det är särskilt viktigt att ja, men när vi går in i det här samarbetet, dels för att då inledningsvis kunna dela information, att man har ett sekretessavtal på plats för att känna att ja, men vi kan tryggt dela den här informationen i det här forumet. Men sedan också går vi vidare, bestämmer vi oss för att nej, men nu vill vi fortsätta här och gå in i ett samarbete och utveckla det tillsammans. Ja, men då behöver vi skriva någon typ av avtal, ett samarbetsavtal där vi reglerar IP-frågorna. Att sedan hamna i en situation där man inte har reglerat detta och ska försöka lösa detta, det är inte så enkelt.
Nej, men alltså man vill ju verkligen undvika en situation när man är beroende av den andra partens godkännande för att kunna kanske vidareutveckla eller kommersiellt få nyttja då den teknologin som man faktiskt har skapat ihop under det här samarbetet.
Ja, för det är ju en fara, och det säger vi alltid att nej, men man ska försöka undvika gemensamt ägande så långt som möjligt. För då befinner man sig just i den situationen att ja, men vi kan inte nyttja detta om vi inte kommer överens på något sätt, eller att jag får ditt samtycke, den andra parten som varit med och utvecklat. Och det är ju en risk om vi inte reglerar det redan från början, att vi faktiskt gör det här gemensamt. Och sen så går det inte särskilja respektive delar, utan det blir ett gemensamt ägande av den IP:n som kommer fram.
Man ser så ofta det här tankesättet och även liksom i praktiken att man väljer ett gemensamt ägande, för att det är en ganska enkel lösning när man ska få det här avtalet på plats. Alltså man är ju sugen på att komma igång med utvecklingsarbetet, det är ju den drivande faktorn, och då väljer man ibland lite enkla lösningar teoretiskt för att få det att funka. Men här är ju, vill ju vi då höja ett lite varningens finger för att man ska kasta sig in i de här enkla lösningarna ifrån början, utan istället ta tjuren vid hornen och lös ut den här frågan medan ni fortfarande är vänner och medan ni fortfarande är sugna på att inleda det här samarbetet. Och ett sätt kan vara att försöka dela upp då ägandet av det här gemensamma resultatet, alltså IP som skapas i olika applikationsområden, säger vi, alltså olika användningsområden helt enkelt, som är kopplade till era respektive verksamheter. För ofta har man ju faktiskt olika inriktning på sin verksamhet i den här typen av samarbeten. Och det kan vara en ganska utmanande övning för parterna då initialt, men man har otroligt mycket att vinna på det när man sen är klar med utvecklingsarbetet och vadra part vill gå sin egen väg.
Precis som du sa, alltså man går ju inte in i ett samarbete och tror att man ska bli osams, men vi vet ju att det händer, och att då försöka komma överens om de där sakerna med osams, det händer ju inte helt enkelt, utan då riskerar man att hamna i en tidskrävande och kostnadsdrivande tvist som man inte alls vill göra, utan man vill ju bara nyttja den här tekniken framöver på ett sätt som gynnar ens affärsstrategi helt enkelt.
För att sammanfatta är det då alltså följande saker som ni bör tänka på. Etablera ett tvärfunktionellt forum som tar strategiska beslut kring er IP för att säkerställa att IP-strategin är verkligen i linje med er affär.
Ta fram och använd er av mallavtal med IP-skrivningar som säkerställer att er IP-strategi följs i alla lägen.
Utbilda den egna organisationen om er IP-strategi. Gör det roligt.
Ja, och använd er av enkla belöningssystem för att skapa engagemang.
Ingå sekretessavtal och påbörja inget utvecklingsarbete med en extern part innan ni har ett samarbetsavtal med en bra IP-reglering på plats.
Ni ska äga det ni för in i samarbetet och undvika gemensamt ägande av det resultat som skapas under samarbetet.
Det var allt för idag, och tack för att ni lyssnade. Ta hand om er, så hörs vi snart igen.